Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men det är som Djurgårdsklang. Vi har ju inte störst publik i Stockholm. Liksom. Det är ju, Bayern och Gnaget är ju större. Men jag älskar faktumet att fan, Djurgårdsklacken hörs så jävla starkt. Och jag tror att det kommer ifrån att vara minst i Stockholm. Då måste man sjunga lite hårdare. Liksom. Jag har varit på Bayern-matcher. Och de är fler. Men det sjungs ju mycket lojare. Det är en lunk. Det är som någon typ av så här afrikansk shamanritual som håller på i 24 timmar. Det bara trumma bara vi har men alltså det är ganska lågintensivt, men när Djurgården är så här fuck you, vi måste sjunga svinhögt för vi är bara 2000 pers, då blir det en annan intensitet.
Den gamla devisen färre flast värre.
Absolut. Jag gillar det med våra lyssnare också. Min podcast har ju liksom svinlojala lyssnare. Det är mycket roligare att ha 50 000 svinlojala än liksom en halv miljon så här, skit vill jag i. Det är bara att stå på tvn eller vad det är.
Men hur är det när ni kör ute i landet med er podcast? Är det roligare att vara i Stockholm eller är det roligare att vara ute på turné? Liksom, så här, har man...
Det är ganska likvärdigt tycker jag. Ibland kommer man till städer som när man märker att så fan vad kul att ni kommer. De är så jävla glada, speciellt lite norröver. De är så här, tack för att ni kom, för det hände fan ingenting i den här jävla skithålan.
I Bayernland är det så, alltså typ Dalarna och det.
Ja, lite Dalarna. Vi har varit i Edsbyn, det är skitkul att köra i. Vi har varit två gånger i Edsbyn och det är svinroligt. Det är lite skithålat, 4000 pers bor där. Vi drar så här 200 pers i Edsbyn, vilket är en betydande procent av befolkningen liksom i Edsbyn. Det är helt sjukt egentligen. Det är som att dra så här 40 000 i Stockholm liksom. Så det är roligt. Men ibland så kan det vara så att det är trevligare att komma ut, men det är kul i Stockholm. Det är alltid kul i Stockholm. Det känns som att Stockholmspubliken har ju mera koll också. De går mer på stand-up, så de kan fatta lite mer så här intrikata, subtila skämt. Vi har ju livepoddar till exempel. De kommer att kolla på dem och det finns en annan utbildningsnivå i att vara stand-up publik i Stockholm.
Jag vill bara inflika att Djurgården Hockey leder just nu 1-0 borta mot Färjestad. Målskytt Tommy Sallinen i powerplay.
Wow, Tommy Salo. Att han spelar fortfarande ändå, det är imponerande.
Han nickar in även den här pucken.
Det här är avsnitt 65. Vi sitter på Östra station som fortfarande är jävligt mycket folk. Alltså. Det är helt sjukt vad det här jätte-PR, den här världens bästa järnvägsrestaurang sitter vi på.
Jag har inte så mycket att jämföra med, alltså, inte bara järnvägsrestaurangen, men även så här, hur mycket, för jag är aldrig här. Så, men det är kul att det går bra.
När var du här senast?
Åh, det var länge sedan alltså. Det var länge sedan. Senast här du tog en bärs, det måste ha varit mer än 15 år sedan. Jag är liksom aldrig här innan matcher eller sådär. Men, när var Juventus på Råsunda?
2004,
va? Kan det vara 4? Då köpte jag en biljett av Berit, för Berit hade biljetter. Och då jobbade jag med en snubbe som var här och åt lunch i stort sett varje dag. Och då var jag sådär, Berit, fan kul, så där, Berit, vi har ju aldrig träffats, men hon är ju en sån Djurgårdsikon. Och jag var sådär, för det var precis några veckor innan, kanske 4 veckor innan Juventus-matchen. Och jag bara, ska ju gå på Juventus, eller hur? Hon bara, ja visst, såhär, jag har en biljett över, jag vet inte vad jag ska göra med. Jag bara, ja, såhär, alltså jag köper den ju, för jag har ju ingen biljett. Men du har ju säkert andra som du vill liksom. Hon bara, nej, jag vad vill du ha för den? Hon bara, nej, samma pris som det står på biljetten, jag vill inte ha något extra för den. Så hon krängde den till mig, en människa hon aldrig har träffat. Hon kunde ju ha gett den till någon god vän eller någon, så här, någon riktig djurgårdare liksom, som kanske inte hade. Så jag fick köpa den, och jävlar vilka bra platser det var, och fick se Juventus på Råsunda. Storstryk i för sig, men kul att se.
Det är vår Berit.
Hon är en fantastisk kvinna, och här kan väl Olof klippa in helt enkelt det här ljudklippet från när man var med i Nyhetsmorgon. Det bästa med hela allt det är att när man jämför, för det har ju varit lite tuffa tider här med att tågen har slutat gå.
Ja, jag hörde det.
Men när hon skulle jämföra hur glad hon blev att hon blev omnämnd här nu som Europas bästa järnvägsrestaurang, ja men det kan jag inte förstå, det är som att Djurgården vinner SM-guld, och så har hon så här Djurgårdshalsband på sig, och man bara så här, yes, du är så bäst alltså.
Men är det det som gör att du är så oerhört känslomässig när det gäller det här utnämningen då till en av världens 10 bästa, att du ser hela den här resan framför dig?
Ja, det är ju det. Att liksom att man har gått i mål, känns det som. Mm. På något sätt. Och jag sa det, jag kan jämföra med den här lyckan som jag kände. Det är samma lycka som när Djurgården vinner SM-guld. det är en sån alltså, sån lycka som man måste vara med om det för att och veta hur det känns. Mm. För det var ju väldigt oväntat och roligt. Så att det var...
Jag vet att du är djurgårdare, du håller på laget och på föreningen. Du har också folk som äter hos dig som ingår i Djurgårdens ibland ganska hårdföra klack. Mm. Men hos dig så har jag förstått att de sköter sig, ja, att det är du som bestämmer. Mm. Hur blev det så? Hur minns du det?
Det var 88 som de kom, och då var de ju portade i princip hela Sverige. Jag kände ju ingen av dem. Jag hade ju varit på stadion. Jag kände ju de som jobbade på spelare och tränare och sånt och styrelse på stadion. Mm. Eller vid Djurgården. Och så kom de och frågade två bröder om det var okej om de fick samlas på Östra. Och då var det till hockeyn, för då var det inte fotbollen. Nej. Och då sa jag, visst, ni får gärna komma hit, men ni ska veta en sak, att det finns bara en som bestämmer här, och det är jag. Och jag skiter fullständigt i vad ni tycker och tänker. Mm. Ja, så kom de. Och så var en kvinna som satt och gunga på en stol. Så gick jag fram och sa, du får inte gunga på stolen, så jag, för det är gamla möbler. Och så såg jag att han gunga igen. Så gick jag fram och klappade till den i bakskallen och sa, ge fan ni gunga på stolen. Och det kommer han ihåg igen idag. Sen var en annan kille som var liksom påklädd, bara så sa jag, hörru, här i restauranger sitter man ner och håller käften. Och då sa hans kompakt, han är farlig liksom. Det skiter jag i om han är farlig, så det intresserar inte mig. Och sen gjorde han igen, så gick jag fram och så vred jag om nackhåret på honom och så sa, hur ska du ha det? Ska du sitta ner och hålla käften, ska du gå ut härifrån? Och sen är han min son alltså sen dess.
Ja, ah, bra. Ja, det är du som bestämmer och det är du som...
Avsnitt 65, vi sitter på Östra station. Martin Sonneby, gäst. Och fan vad mycket lättare det att spela in med dig än med spelarna. De är lite mer...
De är lite mer mediatränade, Martin är lite mer rakt fram. Så.
Ja, men generellt så inte bara mediatränade, men alltså, all respekt för idrottsmän. Men jag tror att man måste vara en jävligt tråkig människa för att bli duktig idrottsman. Ja, men på riktigt, man måste ha så jävla disciplin. Man får inte vara så jävla lös i kanterna liksom. Jag tror det är ovanligt med någon som är jävligt lös i kanterna och jävligt så här, vet, utåtriktad och superdisciplinerad i sitt idrottsmannaskap. Så alltså jag tror att världens tråkigaste människor är ju så här triatleter, skidåkare, sådana liksom ensam disciplin. Jag tror lagidrottare är lite roligare, men även de är ju bara generellt tråkiga människor. Så att det alltså dra ur någonting ur en professionell idrottsman, det är ju svårt. Alltså det är en konst, fan.
På tal om det med skidåkare, det är därför så här, Nordtug är den mest crazy bananas skidåkare, och han typ så här, ja, han var jätteosportslig en gång och väntade på de andra konkurrenterna. Ja. Så här, förstår man det? Det är på den nivån.
Ja, visst. Jag har ett sidospår på Nordtug.
Ja, shoot.
Vi, när jag pluggade på Bosön, så jobbade vi på Royal Palace Sprint, alltså sprintloppet som gick runt slottet varje år.
Ja.
Jobbade som vakt. Vi stod och vaktade banan helt enkelt. Så kom Petter Nordtug småjoggandes, och så hade han inte sitt passerkort på sig. Så jag stoppade honom. Och då frågade han, vet du inte vem jag är? Jag har faktiskt ingen jävla aning. Alltså.
Men du visste ju, eller hur?
Ja, det är klart jag visste.
Ja, du ville bara jävlas med Nordtug.
Jag ville bara jävlas. Ja. Det var då han hade börjat snacka skit om Sverige.
Ja, ja. Det var bara så här, yes, nu kan Sverige äntligen vinna.
Men, och så var han så här, han bara, jo men du känner igen mig. Jag brukar åka skidor ibland. Ja, just det är du som kommer efter Marcus Hellner, va? Ja, det har hänt en gång. Släpp in mig nu.
Det är skönt. Vi kan vinna om vi fuskar mot Norge. Ja,
jag har en komikerkollega som heter Aron Flam som inte vet någonting om fotboll. Och vi var på Sverige-Holland på Råsunda den sista, vad var det, EM-kvalmatchen var 2011.
När Källström skruvade in frisparken.
Ja, det blev 3-2. Ja. Och det var den matchen när vi gick till EM. Och jag gick med Aron och några andra komiker och Bjärred, Patrik Andersson. Så det är jag sitter på en plats, Aron sitter till höger om mig, till höger om Aron sitter Patrik Andersson. Aron, innan matchen så vänder sig Aron till Patrik och säger, har du spelat fotboll någon gång?
Sånt där är så magiskt.
Patrik svarar, det har hänt. Det har hänt.
Ja, men
det är inte så här, har du spelat fotboll? Alltså, bara,
någon gång.
Alltså, du vet, singularis, enskilt tillfälle. Har det hänt någon gång att du har spelat fotboll?
På gräsängen ute på landet där, med trämålen. Ja, ja.
Han vet ingenting.
Det är fantastiskt.
Jag måste säga, jag beundrar ändå människor som, alltså, som inte har koll på idrott överhuvudtaget. För jag undrar, vad fan förgyller era liv?
Ja.
Idrott förgyller mitt liv. Men det är så här, när jag hör folk prata om typ blommor och deras rabatter till exempel.
Ja.
Då blir jag så här, men ni måste ju skämta med mig. Ja. Men så tänker jag samtidigt, när jag då står och pratar om fotboll med dem, tänker de samma sak om mig?
Förmodligen, det är klart de gör.
Nej, för jag kan tänka mig att det är så här, men de bara, kan du inte vilka rhododendron som gällde det här året? För alltså, motsvarande inte kan om fotboll.
Men lite så. Det där är alltid fascinerat mig, men jag umgås ändå bara med människor som gillar idrott. Man har inte så mycket utbyte med andra.
Men jag har aldrig fattat det där med att liksom alltså, gilla idrott. Det känns så himla, för nu finns det ju så mycket att ta del av. Men alltså, gillar du idrott generellt? Kan du sitta och kolla du på OS?
Och sen, OS, då kan jag gå upp klockan 4 och kolla curling.
Nej.
Inga problem.
Nej, det
inga problem.
Jag fattar inte det.
Ja, men jag har inga problem. Men alltså, generellt så är det så här. Generellt kollar jag fotboll, hockey. Och sen jag följer Alexander Gustafsson, liksom hans titel.
Ja, men precis. Det är ju tre grejer. Ja. Men det finns de som verkligen kollar på, alltså, det har en bred repertoar.
Ja, nej, men när det är OS var fjärde år, alltså så, då kan jag sluka allt bara. Wow. Jag kan ställa klockan för att gå upp 05:43 och se när någon svensk ska åka skridskokval. Liksom. När det är OS, då är det OS.
Jag kunde inte bry mig mindre om sådana där sporter. Alltså. Jag kunde inte bry mig mindre. Man slår på TV så är det såhär, ser man såhär, en segling i OS, det har ni gjort det någon gång, man slår på TV, ja, så är det segling, va? Nope.
Men är det en svensk som är med, då stannar jag där.
Nope.
Men jag fattar inte ett skit, men jag kollar ändå. Däremot har jag en gammal klasskamrat, han var såhär, alltså, han kunde liksom komma till plugget och bara, fan, såg ni den här matchen i Kazakstan igår? Han kollade på all fotboll.
Ja, det kan jag förstå.
Men då var det
alltså, den här Erik Niva-grejen,
ja,
den kan jag förstå.
De har lite samma hållning också.
Ja, det får man. Om man kollar på så där mycket fotboll. Har ni hört Erik Nivas text-tv anekdot?
Nej.
Att han försökte spela in text-tv.
Var på?
När han var liten. Men ni vet live-uppdateringarna på text-tv. då hittar han hittar något sätt att spela in text-tv på video så han kunde se matcher i efterhand på text-tv. Och så sitter han då och så står det så här Leicester Sheffield 0-0 och så sitter han och kollar på skärmen och så bara 1-0 så här. Alltså, så ser han matchen på det sättet för att det var det liksom enda fotbollsutbudet som fanns på den tiden. Ja. Men, det var så passionerat intresserad var han.
Ja, och kan ha lite med att göra med att han kom från
Malmberget.
Ja.
Det var också en story som han berättade om att hans morsa slängde alla hans Buster-tidningar. Han hade den kompletta samlingen Buster, alltså från första utgåvan in i permar i årsutgivning, vad fan heter det, och för varje år tills absolut sista numret. Sen hade flyttat till Stockholm så här, för liksom, och de var kvar där i hans rum för länge sedan, eller i flera år, och sen ringer hon en dag och bara säger så här: alla de här serietidningarna som jag städade ut i ditt rum och så här, de vill väl inte du ha, så jag slängde dem.
En
komplett utgåva av Buster.
Mamma Niva, om du lyssnar på det här, jag hoppas att du spenderar rest, alltså gottgör din son. Jag vet inte hur, men gör det bara.
Jag vill 3 miljoner kronor i cash.
Jag kan ta en Buster-anekdot förut. De har ju släppt en rekordbok nu av Buster, alltså med samlad, där Erik Niva bland annat har skrivit förorden. Satt och läste den på planet nu ner till Bulgarien. Då kommer Pelle Olsson fram till mig. Typ såhär 23-13-12. Jag bara, va? Mitt medlemsnummer i Busterklubben.
Oh, wow.
Och du vet såhär, han kunde sitt medlemsnummer och han kunde fortfarande såhär laguppställningen till Rovers och grejer.
Han känns lite nördig, va, Pelle Olsson?
Lite.
Var det säsongens understatement?
Okay. Och jag vet att vi har haft när det är så. Jag älskar Pelle Olsson. Jag gör verkligen det. Och det finns de som tycker han är grå och tråkig.
Skitsamma, verkligen.
Men då säger jag såhär, åk ner till Kaknäs och prata med honom i 5 minuter, så kommer ni se att han är varken grå eller tråkig. Han är genuin. Det är vad Pelle Olsson är.
Men framförallt en jävla fotbollskunnig människa.
Ja,
som kan bygga ett lag.
Ja, det är inte mycket han lämnar åt slumpen, om man säger så.
Och sen vill jag också hylla som någon som inte får så mycket omnämnande. Vi har Anders Johansson som är assisterande till Pelle.
Också medlem i Busterklubben, kommer fram till på planet nere.
Givetvis. Anders är fantastiskt trevlig och god att ha att göra med. Och vet jag bidrar extremt mycket till de framgångar som Djurgården är på väg mot. Så det är big up till dig också, Anders.
Hur skulle ni ställa honom jämfört med Bosse? Bosse Andersson. Eller ska man jämföra dem? Det kanske ska skita.
Nej, men jag tror att det är triangeln som säger. Man har Bosse som är nörd människan. Alltså, vi pratar om att hur vi slår inlägg. Alltså, hur vrider vi kroppen när vi slår inlägg? Där står hon och nöter med professionella fotbollsspelare. Sen har vi Anders. Anders har ju varit åt landslaget och damlandslaget, liksom scout och scoutat andra lag. Och sen har vi Bosse, killen som, alltså, fan, hans telefon ringer hela tiden. Så det är så här, felet för det är att vi har haft någon som försökt gjort allting. Så här, scoutat spelare, hur ska vi spela och tagit fram liksom spelartyper. Och det är inte gott liksom. Nu har vi den bra triaden.
Precis, och så lägg till en sån som
Henrik.
Ja, Henrik som sköter allting runt omkring. Sen har du Daniel som sköter alltså mycket med spelarna och så också. Och det är
Daniel Granqvist, som inte vet, tar hand om alla liksom spelare och exempelvis en sån som grej att fixa pass, fixa uppehållstillstånd, fixa, jag vet. Jag har ju varit på honom. Han är ganska blyg utav sig. Han vill inte vara med och så här. Han tycker att det ser skrytigt. Men jag menar, när Martej kom, Daniel Martej, han hade aldrig varit i en mataffär. Han hade inte handlat mat. Så att då fick Daniel gå och handla mat med han en gång i veckan. Och så bara lära han, vet, typ. Det känns, det är små grejer.
Fan, det där är såna grejer som jag skulle vilja göra. Om det kommer någon utlänning till Djurgården. Så bara, jag har inte så jävla mycket på dagen att göra det. Alltså, jag jobbar ju mest kvällar. Jag skulle lätt kunna ta en sån snubbe och bara så här, du vet, umgås med honom mellan träningarna. Jag skulle lätt göra det. Om det är någon i Djurgårdsledningen som lyssnar. Jag ställer upp alltså. För riktigt.
Granen lyssnar på alla, så det har ju faktiskt...
Ja, jag tar en... inför nästa säsong. Jag tar en spelare. Om ni har någon spelare som behöver hjälp. Det skulle vara askul att göra.
Ja, men
jag kan Stockholm utan och innan. Jag vet precis hur man lär någon att handla i affären. För jag har gjort det jättemånga gånger. Jag har gjort det så otroligt många gånger, handlat i affären. Jag skulle lätt kunna visa någon hur man gör det.
Men det är sjukt alltså. Det är så mycket man måste... Ja, men typ så bara att fixa telefonabonnemang till dem. Och
ja,
så
här, visst. Det där tar jag. Ja, och... Hör av till mig. Jag skulle vara, det skulle vara en ära och jättekul att få hjälpa till.
Och där, alltså vi skulle kunna fortsätta hylla många i Djurgårdsledningen också. Men det... Alltså det vi kan säga är väl att det känns som att vår förening är på helt rätt väg. Och det är på tiden att det känns så. Det har varit mycket upp och ner de senaste 10 åren. Men nu känns det som att alla verkligen drar åt samma håll.
Ja, men vet du varför det är så? Det är för att Bosse är tillbaka.
Ja, men det är kontinuiteten. Ja, men det, man behöver det.
Ja. Men jag tror det.
Ja, när vi ändå sitter här och pratar gamla minnen. Assyriska i kvalet, underläge 0-2 från borta matchen. Bender vinner i förlängning 3-0 hemma. Hur upplevde du den, Martin?
Jag vet inte. Det där var ju i en tid i mitt liv som var svinkaotisk. För att då hade jag precis typ... Då hade jag precis breakat i comedybranschen. Men jag dimmiga... minnen av den. Jag minns inte. Jag har minnen av att så här, det var helt sjukt. Jag tror inte att jag var där. Men jag kan ha sett liksom sammandrag på TV i efterhand, eller så hade jag sett den någon annanstans på TV. Jag har väldigt dimmiga minnen av den, för det var våren 2009 och det var min kanske mest kaotiska tid i mitt liv. Men jag minns att jag var så här, det här är ju inte sant. Det är så här upphämtning som inte borde vara möjlig. Liksom. Eller så var jag där. Det är möjligt att jag var där. Det är svindimmigt för mig. För att jag har en tid i mitt liv från 2008 till 2010 som var i stort sett bara så här helt kaotiskt, när jag jobbade så här 60 dagar i sträck och såna där grejer.
Lite så Ozzy Osbourne-grej, typ så här, jag minns
inte... I don't remember the 80s! Sharon! Sharon!
Vi ska väl tillägga att det slängs en del blickar på Östra just nu mot Martin, men...
Min Ozzy Osbourne-invitation gick inte hem.
Den gick hem vid vårt bord i alla fall, det kan jag garantera.
De klarar sig.
Producent Olof skrattar som sällan skådat för.
Nej, men jag vet fan. Jag minns ju matchen, jag minns ju upphämtningen. Och det kan vara så att jag kan ha varit där på stadion. Eller...
Kan du ha varit en av de som stormar plan?
Nej, jag är inte den som stormar plan. Jag är den som står upp och applåderar moget och visar respekt.
Bra kämpat, Assyriska. Försök igen nästa.
Sist jag stormade plan, då var jag tonåring när Djurgården tog SM-guld i Globen. Då stormade jag plan. Försökte få tag i en hjälm. Jävlar vilken souvenir det hade varit att få tag på en hjälm och ta hem. En riktig hockeyhjälm från ett SM-guldvinnande lag. Det hade varit mäktigt.
På tal om det, kommer när vi gick upp i kvalet där för något år sedan i hockeyn? Och när man så här gick ut på krogen och folk har så här hockeyhandskar på sig. Och man bara så här, ja, det här är helt kosher.
Bizarrt.
Ja,
jag läser nyheter från, det var någon artikel efter Färjestad hade tagit något SM-guld. Det var samma sak, det var en planstormning och de bara slet ju ut liksom, de bara tog vad de kunde, tröjor, axelskydd. Alltså bara slet av dem tills de hade typ så här suspen och skridskorna på sig ungefär. Och det var ju en ekonomisk förlust för Färjestad, för de förlorade ju utrustning för typ 600 000. Så det var så här, shit, det här är mycket pengar ändå som fansen bara, nej, då får jag, nej, jag tar det.
Jag minns på tal om det, så minns jag till och med när slutminuterna på hockeyn, när vi ska upp, så minns jag att materialen tar med sig alla svett, men de har ju mest typ så här 4 klubbor var, förutom den de spelar med. Han hade så ett pack i klubbor som man bara springer med under liksom, att han bara,
ja, det där är pengar alltså.
Ja, klubborna är inte billiga.
Nej. Vad kostar en klubba idag? 2 lax?
Nej, mer.
Mer?
Mer.
Wow.
Ja, Olof, du spelar väl? Vad säger vi? Vad kostar en klubba?
Jag ska säga mellan 85 flex och 100 flex ligger mellan 2,2 och 2,8.
Det är fan helt orimligt.
Och så går de sönder hela tiden.
Det är fan helt orimligt.
Ja. Och då kan vi prata, finns fotbollsskor som kostar 2,7 också? Så det...
Ja, men fotbollsskor räcker väl, håller väl ett tag. En klubba kan man ju dra av på ett direktskott. Men vad i helvete? Det är som att stå där med PlayStation 4 varje gång. Bara, så varje gång du ska spela PlayStation så bara, nej, det gick sönder. Jag får gå och köpa ett nytt. Det, ingen hade accepterat det. Ingen hade accepterat.
Men hockey är ju en jävla materialsport.
Det är larvigt. Ja. Det är larvigt. Jag drar mig för att säga på min tid, men det är jävligt nära att jag börjar säga på min tid.
På Martins tid, då gjorde de klubborna själva av träden som
då
stod
gick
ut på
man
gården.
Ut i skogen och täljde till en pinne. Det funkar precis lika bra. Nej, fy fan, 2,2. Jag tror att vi köpte dem för 200-300 spänn. När jag var... Ja, oh shit. Nej, det där... Det går ju inte. Men på den här JK-matchen på Hovet, bjuder de på klubbor då?
Ja, det är komposit. Det är riktigt bra grejer.
Så om man slår av en klubba...
Har du sönder den för att prisa?
Är det så?
Nej, det
måste fan Djurgården bjuda på.
Ja, nej, men det bjuder de. Men alltså, helt seriöst nu, du kommer inte banga. Om jag fixar en plats i mitt lag då, såklart.
Om du ens säger att det finns en möjlighet till en plats, då kommer jag börja träna nu. Och jag har ett par gamla rör, men jag ska nog köpa ett par nya faktiskt den här säsongen. Ska jag åka in dem? Och så ska jag ska nog dra i lite hockeytrådar så jag kan få komma ut på en träning och liksom vara i bra form.
Bra i form, ja.
Ja, för att det där är färskvara, teknikträning, liksom, att klubba puck och sånt där. Det måste man liksom jobba på några veckor innan.
Nej, men det är supertrevligt. Det är verkligen supertrevligt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men ska vi störa lite bengaler då?
Ja.
Det är brinnande ämnet. Och för en gångs skull har vi en kille som inte så... pro-bengaler.
Men gillar alla bengaler? Jag är nyfiken på varför folk gillar bengalerna.
Ja, men jag tror så här, om jag får gissa så 99,9% av våra lyssnare är pro-bengaler.
Men finns det någon så här, anledning varför? Finns det någon gemensam nämnare att de...
Stämningshöjare typ.
Ja.
Men jag håller med, stämningshöjare var det innan de här nya arenorna kom när allting stannade kvar. Men jag menar, på Råsunda, det brann ju så in i helvete och det, man fortsatte spela.
Och det var aldrig några problem för det var så öppet.
Jag minns ett derby där det var så mycket bengaler som kan ha varit, jag vet inte, kan ha varit 05, något sånt där, 06 kanske, när spiken sa, när det var så mycket rök så att det bara så här, nej men vad fan, nu är det löjligt. och spiken sa, ja, att försöka återskapa slaget vid Lützen kanske inte är så jättesmart.
Och det
då var det dimmigt alltså.
Ja, och det är lite den känslan man får varje gång det används bengaler nu på de nya arenorna, just för att det ligger kvar så pass länge.
Ja, ja visst. Och det är ju mitt problem. Alltså mitt problem är ju inte bengalerna i sig. Det är ju kul med så här, när det var så här, när det är, du vet, riktigt kaos liksom, så här kaostifo. Men problemet är ju när man måste vänta en halvtimme på avspark, för det finns en dramaturgi i fotboll som jag tycker funkar och har funkat väldigt länge, och det är inmarsch, och det är fem minuter innan match, en ceremoni, och sen är det avspark, och så är det 45 minuter, och sen är det 15 paus, och sen är det 45 till, och sen kanske lite övertid, så går man hem. Den dramaturgin funkar, det är som en teaterpjäs eller att se en film på bio liksom. Den har alltid funkat, den är 2 timmar lång och den är perfekt. När man lägger in 30 minuters dödtid innan första akten och 20 minuters dödtid innan vad ska man säga, andra akten kanske, då blir det något stökigt i det som jag inte tycker. Det är sabba rytmen i en fotbollsmatch, den rytmen som man har växt upp med, som man vet funkar liksom.
Så om vi säger så här, om det skulle finnas bättre fläktsystem på arenorna, ja, så skulle du tycka att bengaler kör.
Ja, men det, alltså, det är ju inte så att jag så här, jag är någon typ av märklig så här, autistisk motståndare till rök. Det skiter väl jag i liksom. Det är som att vara motståndare till konfetti. Man är så här, det där tycker jag inte om. Det är massa papper som flyger. Brr! Nej. Det handlar ju bara om avbrottet det skapar liksom. Det är avbrottet jag hatar. Jag hatar att sitta där och bara, jaha, vad fan gör vi nu då? Och jag tror spelarna tycker likadant. Det stör mig också att spelarna är så här. Spelarna, ledningen är så fega, så att de, jag vet att de inte gillar det, men de vill inte gå emot supporterna, så de säger nej, men det är lugnt, det är ingen fara, vi fattar. Det är så här, men man vet att de hatar det också.
Alltså där vet jag har ju pratat med ett antal spelare i Djurgården om det här, och i ledning, folk i ledningen också, och de säger samma sak, att det är inte bengalerna i sig som är grejen, nej, utan nej. Det är avbrotten.
Ja, visst.
Därför att man planerar en uppvärmning, man värmer upp.
Exakt.
Och man är redo att köra.
Ja.
Sen måste man gå och bli kall, och så måste man värma upp igen. Framförallt det många spelare stör sig på, det är att det ökar skaderisken något enormt.
Absolut.
Jag tänker så här, det kan inte vara så jävla svårt att lösa någon form av fläktsystem. Jag talar inte, nu återigen, jag har inga fakta. Jag är väldigt bra på att tala utan fakta. Men känslan är att det är så här, bränningarna kommer inte sluta. Det borde de haja vid det här laget, att bränningarna kommer fortsätta. Vad är då den alternativa lösningen? Jo, det är att se till att röken kommer bort snabbare. Och då krävs det någon form av fläktsystem. Jag förstår att det inte är gratis och att det kommer kosta. Men kan det vara värt de 1000 lapparna det kostar jämfört med alla de här avbrotten?
Jag har bara svårt att se att, jag vet inte vem som äger den där arenan. Är det Stockholms stad som äger Tele2?
Ja, det är Stockholms stad.
Att de skulle bara, nu har vi investerat 16 miljoner kronor i jättestora fläktar som ska blåsa bort all rök på 10 minuter jämfört med 40 som vi hade förut. Så då har vi bara 10 minuters avbrott. Jag vet, jag har svårt att se att de skulle göra det. Det är lite som, så här sprututbytesprogrammet. Att de är så här, vadå, ska vi främja bengalbränning där inne? Vi främjar det ju bara. Men nej, det är inte det. Det är det att de kommer få AIDS om de inte så här, om de använder samma sprutor. Det är bättre för oss, både affärsmässigt och allting. Så här. Nej, vi främjar ju bara heroinmissbruk om vi hjälper dem med nya sprutor. Det ska vi inte göra. Samma sak där. Det kommer vara samma tänk.
Det är samma klientel också, får man ju tänka.
Köper du bengaler, köper du heroin. Det är lite samma sak.
Ja, men alltså, bengaler har alltid varit en inkörsport till heroin. Det vet ju alla.
Så är det. Apropå bengaler. Djurgården och UCS hade ju ett lite speciellt tifo borta mot Kalmar. Där man byggde upp en egen container, eldade lite och hade lite polishjälmar och grisnäsor.
Ja, de polishjälmar var ju magiska. Ja,
vad tycker du om det?
Det är tifot,
att bemöta det med humor.
Jag är för all sorts humor på läktarna. Det är det bästa som finns. Ramsor med humor, banderoller och den här typen av manifestation var ju helt magisk. Min egen liten container och de små polishjälmarna som var så här vita och hade visir och grisnäsa. Oj vad roligt. Oj, när jag såg det på tv, jag bara Oj, vad det här är roligt. Det här är så roligt. Så det kan vara det roligaste jag sett på en Djurgårdsläktare på många år faktiskt.
Är det årets tifo?
Jag skulle nästan säga det. Det finns olika kriterier. Men vad gäller humor, lätt alltså. Lätt årets tifo. Den som gjorde de hjälmarna. Jag vill träffa den människan och skaka hens hand. Och bara säga, bra jobbat. För det där skrattar jag åt.
Det
är fantastiskt.
Helt magiskt.
Jag kan inflika en liten historia från Kalmar borta då. På tal om det med polisen, prioriteringar och så vidare. De var ju väldigt oroliga över att det skulle brinna bengaler. Som det gjorde. Så att de blev ju så jättenoja. Men vi stod på sidan av det. Så hade vi åkt ner med Apberget, den här barnklacken ner. Och det var liksom, det är folk på övre, liksom, så kom vuxna människor som så kastade ner grejer på ungarna. Man började så...
Kalmar supportrar alltså.
Ja. Och då blev det så här, vet, Mats, vår säkerhetsansvarig, de som sa till, som så här, kan ni bara ta bort det där fettot som står och kastar snus och pettflaskor på barnen? Men du vet, det var full fokus på att, det här var liksom efter tifot, liksom, det här var liksom under typ andra halvlek. Men det var, polisens prioriteringar, det var liksom att ingen mer pyro skulle brännas. Och då står alltså barnen, som så här, den yngsta var 8 år, som får så här, amret, som får skit nedslängt på sig. Och man blir så här... Ja, någonstans blir så här, du kan inte vara seriös, vet du. Så jag bara, ja men det är det. Kan jag bara brinna igen, vet du. Man bara, det spelar väl för fan ingen roll. Alltså så här, men sen älskar jag när vi gjorde 3-0-målet och barnen vänder sig uppåt, inte mot vår egen spel, de vänder sig mot deras, när de här som stod och slängde saker och bara, ska ni gå hem nu? Och de 8 vass. Ja. Det var jävligt hjärtvärmande.
Alltså. Men alltså, när man har den prioritering som polis, hur fan resonerar man då? Istället för att säkra, se till att det är säkert för ett gäng kids mellan 8 och vadå, 14.
Ja, men, ja, de kunde bara
säkra deras liksom tillvaro på matchen. Nej, men det kanske tänds en bengal till. Det vore ju katastrof. Alltså, då är man så snett på det bara.
Ja, jag vet. Det måste jag säga igen. Jag gillar ju inte bengalerna för spelavbrotten, men händer det att någon blir skadad av bengaler? Jag har aldrig hört att det har hänt.
Alltså, det har väl hänt i undantagsfall. Det har väl varit någon brännskada här och sådär. Men inte det här som det pratas om, att det ska vara liksom kontinuerligt, att folk får kemisk lunginflammation för att de använder sin bengal.
För hade det hänt kontinuerligt, då hade man ju hört talas om det.
Ja, det är det som är igenom.
Eller hur?
Ja, så är det. Utan det händer i undantagsfall att det är någon brännskada här och där. Ofta på den som bränner. Och den som bränner är väl medveten om riskerna med att bränna. Det är extremt varmt. Hanterar du inte på rätt sätt så kan det gå snett. Men på folk runt omkring så är skadorna minimala. Därför att de som bränner är jävligt noga med att folk inte ska drabbas. Därför blir, alltså det, och nu, de här jävla testerna som görs i en container som är stängd.
Ja, men det är så larvigt så att det, jag vet, jag kan inte ens skämta om det, för att skämtet är ju redan gjort liksom. Ja, men ni vet att det är så här, ni vet, typ som Ernst Kirchsteiger. Det är så här, han är ju en sån karaktär, så det går inte att göra en karaktär av honom, för att karaktären är redan färdig liksom. Det är samma sak här. Det är så här, det går inte att liksom skoja om den här situationen, för att de har redan gjort allting själva.
De har skjutit sig i foten.
Ja, visst, det är liksom, då är det så här, okej, ska ni ha den nivån, då kan man ju lika gärna skita i det när ni gör den på det sättet.
Precis.
Så det, hatten av till Djurgårdens tifogrupp som gjorde den där manifestationen på läktaren, för att jag hade inte kunnat klura ut ett sätt att driva med det där när polisen redan har liksom gjort allt jobb åt den. Väldigt bra.
Men som sagt, men skadorna är så sett minimala. Det är ju...
Jag minns en grej när Pedda, när han var med just det. Eller, de är ju på gång nu igen.
De hade releasefest igår.
Ja, jag blev inbjuden. Jag kunde inte gå tyvärr, men det hade varit jävligt roligt. Han berättade, jag minns en gång, han var i tv, förmodligen ZTV, för de hade ett eget program där.
ZTV, magiskt för övrigt.
Ja, från 90-talet. Men då berättade han, jag har starka minnen att han berättade om ett bröllop i Turkiet. Det var en tidningsartikel. Det var ett bröllop i Turkiet och någon hade tagit med sig 6 handgranater. Varför? För att fira, liksom.
Det är lite annorlunda.
Nej, så här, förlåt. Det var så här. Han tog med sig en handgranat för att fira. 6 pers dog på bröllopet när han brände av den.
en minnesvärd fest
alltså. Ja, på ett bröllop. Men hade sådana saker skett när det bränns av liksom 40 bengaler på en läktare, då hade jag förstått att så här, du förstår mig liksom, att myndigheter, att klubben, polisen och så vidare inte vill ha det där. Fullt förståeligt. Men när det liksom är färre som skadas av bengaler än av jag vet inte, polisbatonger eller andra farliga saker, då finns det ingen anledning att förbjuda av den anledningen. Men jag är bara emot det på grund av det jävla jobbiga spelavbrottet som jag hatar.
Ja, och det kan jag förstå. Där kan jag också förstå. Jag har vänner som går med barn och dylikt på derbyn och så. Jag kan förstå att det är så här, ja, men om matchen till slut håller på till 22:30 så är det inte så jävla kul att vara där med sin 9-åriga son, för det blir ganska sent.
Nej, det blir en timme till.
Ja. Och det har jag full förståelse för, men det här argumentet att bengaler skrämmer bort folk från arenan, det för mig, det är kvalificerat skitsnack.
Ja, verkligen.
Därför att kolla på publiksnittet i år, det är högre än någonsin. Sen var det någon som drog parallellen, ja, med landslaget sålde bara 25 000 biljetter. Jo, men det är för att landslaget just nu är mediokert och inte speciellt kul att kolla på. Det går inte att jämföra med ett Stockholms derby som är en uppvisning i världsklass. Men
jag såg folk från Frankrike på derbyt på Friends. Ja. De folk som hade åkt från Frankrike alltså för att se Stockholms derby. Det är mäktigt tycker jag.
Men det finns journalister från Tyskland som anmäler sig för att få åka och rapportera från den Stockholms derby för att få uppleva stämningen. Och i Tyskland har de har gula väggen.
De har fotboll, de har liksom fotboll där.
Ja, men och de har kvalitet på läktaren.
Jag var på en Dortmund-match, det var rätt svalt ändå. Det var 80 400. Det är alltså fullsatt Västfalen som det alltid är.
Det var
inte så jävla roligt.
Om du jämför med ett fullsatt Stockholms derby.
Nej, det är inte ens närheten. Det var så här, det var Dortmund-Wolfsburg typ, något sånt där. Och rätt svalt. Mycket folk, rätt svalt.
Och det är det här som är grejen med vår läktarkultur, att den är allt annat än sval. Så snälla, ge fan i vår läktarkultur bara. Låt oss ha den. Låt oss vara i världsklass på läktarna när vi inte kan vara på plan.
Ja, absolut. Det är jag helt med på.
Ska vi behöva kanske runda av med kängan och hyllningen? För det finns, jag tror vi har rätt tid att hylla och känga. Har vi tänkt ut någon var eller?
Ska jag göra det?
Ska
vi alla göra det?
Alla gör det.
Vi brukar göra allihopa.
Vem brukar börja då?
Nils.
Jag får hylla Erik Vibeus. Överlag, alltså typ så mycket som man hjälper Djurgården med allting där nere i Bulgarien, när alla spelare, inkluderad mig, hade glömt allting på hotellrummet.
Då är du spelare?
Nej, men vi var på samma hotell som spelarna.
Ah, okay. Det förklarar varför det blev 2-2 i Sofia.
Nej, men jag fick messa Olof så här på planet. Jag bara, är det någon mer som har glömt någonting? Så bara, ja, rum 67, rum 68, rum 129, det så här. Ja, men det är bara en bra snubbe. Han löser grejer för Djurgården konstant.
Jag instämmer i hyllningen. Ja, fan, vad skulle jag hylla? Jag hade ju något på gång här. Jag vill hylla alla supportrar som åkte till Sofia. En träningsmatch under landslagsuppehåll i Bulgarien. Jag tror inte det skulle locka jättemånga supportrar i jättemånga lag. Vi hade hundratals supportrar som var nere och röjde livet ur sig. Och det är all heder och hatten av. Jag är sjukt avundsjuk, för jag hade väldigt gärna åkt själv. Och att få se Djurgården i Europa, det var många år sedan, men jag har framtidstro och jag tror att vi snart är där igen. Men en stor fet hyllning till alla er som var i Sofia.
Vad vill Martin hylla?
Ska inte du känga någon? Eller?
Jo, men vi tar det sen.
Ja, okej. Jag har bara tänkt på kängan.
Men kör kängan då.
Nej, jag ska hylla. Jag vill hylla Tele2 Arena som äntligen är en riktig. Trots konstgräset så är det en riktig fotbollsarena. Och jag blir glad varje gång jag kommer dit, för att det känns som att så, det här är en arena som man kan växa in i. Och det här är en arena som man kan spela. Jag vet inte hur det är med konstgräsregeln, men det känns som en arena man kan spela Europamatcher i alla fall.
Det, den nivån av konstgräs som är på Tele2 får användas i Europa.
Ja, och men då känner jag så här, det här är en arena där Djurgården kan ta SM-guld och spela Champions kval i. Den dagen kommer att komma. Jag är helt övertygad om att den dagen kommer när vi vinner ett SM-guld på Tele2 och spelar i Champions. Och känslan av att spela på den arenan är en helt annan än att spela på stadion. Det känns modernare och det känns mer liksom i tiden. Så Tele2 Arena, jag älskar dig. Och jag tror att jag vill vara med dig för en väldigt lång tid i mitt liv.
Det låter fantastiskt. Om jag ska känga någonting då, så är det folk som inte köper biljett nu till de två sista matcherna. Djurgården har spelat okej fotboll hela året. Det är två matcher kvar. Nu ror vi in där. Vi kanske inte kommer
tre matcher kvar.
Ja, med två hemmamatcher. Vi kanske inte kommer avancera. Vi kanske inte kommer åka liksom, vi kommer förmodligen stanna där vi är just nu. Men gå och se Djurgården och tacka av laget. Det finns inget annat än att gå på de här två systemmatcherna och åka till Falkenberg om man inte är fett oäkta.
Jag kängar då alla som inte åker till Falkenberg, därför att årets sista bortaresa, det är ett måste. Falkenberg en lördag i oktober, blir det sexigare än så? Det är den enda frågan
du,
jag har.
Du har hört vad arenan heter, va?
Ja, den är inte klar än.
Inte.
Men så småningom så heter den Falcon Alkoholfri Arena. Mm. Som kanske är sämre än alla andra arenanamn i hela Sverige.
Jaha.
Men Falkenbergs IP ska ju bli mysigt på sitt sätt. Nej, men Falkenberg en lördag i oktober.
Det blir... jag vill ha en arena i Sverige som heter Strårom 80% Arena. Var det inte det skönt? Det var ett riktigt sånt fuck you till svensk alkoholpolitik. Strårom 80% fuck you arena.
Den arenan kommer att ligga i Värmland, eller hur?
Med all sannolikhet. Eller någonstans väldigt norröver.
Haninge eventuellt också. Ja,
nej, men som sagt, åk till Falkenberg. Det är billig resa med JK eller löst det på annat sätt. Men åk till Falkenberg. Sista bortaresan är alltid jävligt rolig och det kommer så även denna att bli.
Jag kanske ska åka med på den.
Jag
löser plats på bussen åt dig. Du får åka på min buss.
Vilket datum är det?
Det är den 24
oktober.
Ja.
Det kan vara så att jag kan.
Vi hörs i det ärendet, kan jag garantera.
Ja.
Och du vill känga nu, Martin?
Jag vill känga Humors tingsrätt. Jag vet inte om ni vet det, men det finns en tingsrätt inom humorbranschen. Dit kan man ta, man kan anmäla ett brott mot humorn och då tas det upp för utredning och det kan tas till åtal och det blir eventuellt en dom. Och den tingsrätten, den heter politism.se. Dit kan man anmäla saker om man inte gillar, om man har hört något skämt som man inte gillar eller någonting annat som får en att bli kränkt, och då anmäler man det till tingsrätten och då kan de ta upp det för förhandling och så ger de ett utlåtande sen. Och då kan det vara så att man kanske får bli dömd eller så blir man friad. Så en liten känga till humorns tingsrätt. Ni behövs inte. Det här ni håller på med, det är jättelarvigt. Så sluta upp med att vara någon typ av domarverksamhet inom svensk humor. Ni är jättelarviga. Lägg av.
Jag måste då fråga, vem fan startar det här?
Jag tror att det är Schibsted finansierat, så att det är Aftonbladet du ska prata med i så fall.
Och då kan jag för er som lyssnar ute, om det skulle bli juridiska tveksamheter med avsnittet, så är det Olof Wessel som är ansvarig utgivare fortfarande. Olle Wessel står på pappret ifall Schibsted vill bråka med oss.
Och vad gäller Schibsted så vill jag bara säga att Viktor Adolfsson styr upp det här för helvete.
Och med de orden tackar vi Martin Sonneby. Fan vad roligt det här var.
Ja, det var jättekul. Jag kommer jättegärna tillbaka. Jag vet inte, kör ni resten av året eller?
Inte lika ofta.
Inte lika ofta.
Men sen på matcherna brukar vi köra efter. Alltså om du vill ta, vi har ju ett rum på Tele2.
Ja, jag kommer jättegärna.
Du ska tillbaka, det här var helt fantastiskt. Stort tack för att du ställde upp.
Tack för all dricka ni bjöd på. Ja. Eller bjöd ni, jag vet inte.
Nej, vi kommer ju löpa här snart. Och det kommer stoppa till sådant.
Tack Magnus.
Tack själv Nils.
Jag tackar Erik Vibeus som kom hit med ett SD-kort. Och Olof Lind, vilken jävla pärla.
Självklart, Olof, vår hjälte i vardagen.
Gör så. Och för er som inte uppmärksammat det, Sev på Twitter har ju lobbat för att få in ordet fäkta, alltså fett äkta, till akademins ordlista. Stöd han gärna i sin mailkamp för fäkta, så runder vi av.
Även jag har ju drivit en kampanj för tjackballe i 14 år nu, har inte kommit in. Så stöd det ordet också.
Jag vet inte ens vad man ska svara på det, utan vi säger nog det här var DIF-podden avsnitt 65. Vi har varit på Östra station. Det är fortfarande gott om folk här. Besök Berit så ofta ni kan. Och tack för ikväll.
Tack er.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.